Det är torsdagen den 23 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Vi fortsätter med det vi har gjort tidigare i podden den här veckan, nämligen att uppmärksamma årsdagen av den storskaliga ryska invasionen av Ukraina. Imorgon fredag är det ju på dagen precis ett år sedan den inleddes och vi alla vaknar upp i en ny och betydligt farligare värld. Jag tänkte att vi idag skulle försöka ta ett litet kliv tillbaka och tänka på det år som har passerat och den tid som vi har hamnat i. Vad är det som vi har lärt oss under det här året? Vilka slutsatser kan vi dra av det? Vilka slutsatser kan vi inte dra av det än? Vad behöver vi som samhälle och land framöver göra för att så bra som möjligt ta oss igenom denna tid av ofred och oro och nya risker? Med mig för det att göra det har jag tagit hjälp av redaktionens egen Olof Ehrenkrona, vår nestor när det gäller utrikes- och säkerhetspolitik. Varmt välkommen hit, Olof.
Tack, tack.
Du har ju både skrivit mycket om det här och följt nyheterna och andra källor under hela året. Vi ska börja kronologiskt, tänkte jag, och det är ju så när saker väl har skett så framstår alltid dess orsaker som självklara och förspelet som givet. Så är det ju inte när saker och ting händer. Jag och Oskar Jonsson pratade i tisdagens podd ganska mycket om att det dröjde både i Sverige och på andra håll in i det längsta innan man kunde acceptera vad det var som höll på att ske. Många tvivlade på att Ryssland verkligen skulle gå så här långt. Kanske av okunskap, kanske var det önsketänkande. Om vi går till dig själv, Olof, när började du förstå vad det var som var på gång egentligen? Minns du det?
Jag förstod att det var riktigt illa när den ryska statsledningen ställde de ultimativa kraven om att förhandla om den europeiska säkerhetsordningen och att NATO skulle dra sig tillbaka till 1997 års gränser, vilket då i praktiken innebar att man skulle sparka ut de nya NATO-medlemmarna.
Mm. Det vill säga inget NATO-medlemskap för Baltikum eller för andra länder i Östeuropa helt enkelt.
Ja, precis. Och det var ju krav som man naturligtvis visste inte skulle tillgodoses. Så när man ställer sådana krav, då är det ju ett sätt att bryta förbindelserna helt enkelt. Och då var ju nästa steg en öppen invasion av Ukraina.
Mm. Och det här skedde ju då strax före jul 2021 och det har ju kallats så att man helt enkelt, Ryssland ville helt enkelt förhandla om den europeiska säkerhetsordningen. Kan du bara kort så alla hänger med, den europeiska säkerhetsordningen som den såg ut innan, vad gick den ut på och vad var det Ryssland ville underminera med den konkret?
Ja, den gick ju tillbaka till Helsingforsavtalet från 1974-75 och det består av 10 element och alla handlar om att stora stater och små stater har samma rätt till suveränitet och territoriell integritet och politisk integritet. Och det var det man byggde OSSE på då i början på 90-talet och under hela 90-talet. Och det var efter Helsingfors kom då Parisstadgan och det var Ryssland och NATO, Europa, USA, Kanada, alla de som var med OSSE var ju med och var ju överens om detta.
Mm.
Och det var ju en helt annan ordning än den som Ryssland sen började prata om, nämligen ett Europa byggt på intressesfärer där stormakterna bestämde över sina grannar och där man alltså grannarna skulle ge upp sin suveränitet i förhållande till stormakterna. Det här har ju då Ryssland glunkat om ända sedan mellan 2000 och 2010, där började man liksom långsamt tala om det här. Va? Så det var i och för sig inte något nytt. Och det har ju funnits europeiska diplomater som har liksom sagt att ja, man måste ändå låta tala med ryssarna om detta och sådär. Men det nya var ju att de här ultimativa kraven kom. Att om inte ni går med på att vi får ha vår intressesfär, Då säger vi upp samarbetet. Det var det nya. Och det skedde ju då samtidigt som man ansamlade rysk trupp vid gränserna till Ukraina. Och efter då invasionen av östra Ukraina och ockupationen av Krim och annekteringen av Krim 2014.
Mm.
Så att den samlade bilden var ju oerhört allvarlig redan då.
Det var den ju, och jag minns att vi tog upp det här i en podd då, där bland annat Gudrun Persson, ja, sedan dess väl kände det här sammanhanget, medverkade. För det ska vi komma ihåg, hur oerhört radikalt det här är. Alltså de ryska kraven, de påminner ju snarare om det tankesätt man hade långt tillbaka i tiden, andra världskriget och tidigare, om att stormakter helt enkelt kunde dela upp Europa mellan sig och mindre stater helt enkelt fick finna sig i det och hade ingen självbestämmande. Så det är en mycket, mycket stor förändring jämfört med vad vi har idag, ska man väl lugnt säga.
Ja, det är en dramatisk förändring. Och det handlar ju om så att säga, i praktiken om att återetablera det ryska imperiet och Warszawapakten. Mm.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Vad vet vi om för att vi har ju då två spår här, dels att Ryssland förde sådana här krav, och dels så började man, ja, det var ju uppenbart för alla att det skedde stora militära, alltså att förberedelser för en invasion av Ukraina, sånt går ju inte att hålla hemligt, och inom västerländska underrättelsekällor fanns det förstås väldigt bra bild. Den svenska regeringen och den svenska offentligheten, så att säga, när tror du man började ana där att någonting var på gång, så att säga? Vet vi någonting om det, eller är det hemligt?
Alltså det har ju varit så att vi har varit vana vid att bedöma de ryska avsikterna med hjälp av hemlig underrättelsetjänst. Mycket, mycket med hjälp av FRA. Och det var ju så vi kunde förutse invasionen av Tjeckoslovakien till exempel 1968. Mm. Det nya i den här bilden var att amerikanerna bestämde sig för att göra sin bedömning, sin lägesbedömning och sina kunskaper om den ryska mobiliseringen offentligt. Och man berättade för världsopinionen att nu pågick det här. Mm. Och det är första gången det har inträffat sen andra världskriget. Mm. Så att den svenska regeringen var väl lite på efterkälken där. Man gick på de bedömningar som man så att säga gjorde i den svenska underrättelseväsendet, och de skilde sig inte fundamentalt, men de skilde sig lite i omfattning när det gällde så att säga den ryska mobiliseringen. Och då drog nog den svenska regeringen allt för långtgående slutsatser på temat ingen fara och färde, jämfört med då amerikanerna, som ju såg det här, det fulla allvaret i den hela bilden. Och sen så fanns det ju då också den franska underrättelsetjänsten, och den tyska var ju också, ja, den hade ju inte heller riktigt den, som man säger, sense of urgency som man borde haft.
Var den svenska regeringen för senfärdig?
Ja, och det var ju en ganska animerad diskussion på utrikesministernivå under OSSE-mötet i Stockholm. Där då både Lavrov och Blinken var närvarande, och där Sverige ville spela ner den hotbild som amerikanerna hade. Och det var väl inte Blinken så förtjust i, utan han tyckte nog att de hade en ganska realistisk bedömning av läget. Mm.
Som den visar ju sig vara väldigt realistisk också. Vi tar ytterligare steg tillbaka och tittar på Rysslands utveckling än längre tillbaka. Vi pratade ganska mycket om det här i tisdagens podd med Oskar Jonsson. Jag är väldigt intresserad av att höra vad du själv tänker också. Under Putins tid vid makten så gick Ryssland från att vara ett land som kanske inte en direkt partner med väst, men i alla fall inte direkt antagonistiskt, till att bli just det, och så småningom rent fientlig. Det är förstås en stor fråga, men kan du som själv delvis har jobbat i regeringskansliet under den här perioden, När började den utvecklingen på allvar och hur gick den till? Och om det går att sammanfatta det någorlunda.
Ja, alltså, det började, tycker jag, för min del, om jag tar min personliga resa i detta, så var jag intuitivt väldigt bekymrad när Putin blev premiärminister, eftersom han då hade den här KGB-bakgrunden och FSB-bakgrunden. Sen så, ja, han infriade inte farhågorna från början, utan Putin 1 var en ganska västvänlig period. Men det var några saker som var problematiska. Det ena var ju då att han blev presidentkandidat därför att han hade gett Jeltsin och hans familj immunitet. Och det tydde ju på att Jeltsin gjorde andra prioriteringar än då de som hade varit bra från våra utgångspunkter. Nämligen att Putin skulle fullfölja den linje som Jeltsin hade drivit om närmande till väst och så.
Mm.
Sen kommer då arresteringen av Khodorkovsky 2003. Och det representerade för mig en väldigt stor förändring. Och jag minns också att Carl Bildt hade en bloggtext då där han så att säga konstaterade att det här var en 180-graders sväng i den ryska politiken. Och från och med nu så handlade den så kallade kampen mot oligarkväldet om en kamp mot de oligarker som ville utmana Putin från en demokratisk position. Och det var ju, Khodorkovsky hade ju bildat den här organisationen som heter Open Russia. Och han hade utmanat Putin på möten med oligarkerna. Och när han då, Putin slog till och Khodorkovsky blev arresterad 2003, då visste man att, eller då kunde man ana att en ny istid var på väg.
Mm. Just
det. Så det var liksom det första, och det var ändå ganska många som tyckte att det där var inte så konstigt. Det var klart att Putin måste ta itu med oligarkväldet och sådär. Men när man såg att Deripaska gick fri men Khodorkovsky var arresterad, förstod man att det här var en selektiv insats från Putins sida och att den hade andra syften.
Sen tänker jag på, många av oss var väl den stora veckaklockan Georgienkriget 2008. Kan du berätta, hur uppfattade du det? Det var ju under den tiden vi hade en borgerlig regering i Sverige. Hur resonerade man kring det då? Minns du det?
Jo, det kan jag mycket väl. För det första så hade vi haft då 2007 på det här stora säkerhetsmötet i München som uppmärksammas av alla utom svenska medier. Där hade Putin hållit ett mycket aggressivt tal och i stort sett sagt upp bekantskap med väst. Och sen hade vi den här situationen med Georgien där Saakashvili i ena mellanrum larmade och sa att det här är farligt för oss och ryssarna förbereder någonting som inte är bra. Och 08:08:08 så kom då angreppet mot Georgien. Och det var under det franska ordförandeskapet så att Sarkozy gick in och skulle medla, och det blev inte riktigt bra för att han blandade ihop texterna och avtalstexter och sånt, så att det blev, ja, ryssarna fintade bort honom helt enkelt. Så att vi fick då en situation där Ryssland hade med militära medel uppnått sina politiska mål med Georgien. Och jag minns att jag kom från Gustav Adolfs torg och stötte på dåvarande statssekreteraren med ansvar för de frågorna i statsrådsberedningen, H.G. Westberg. Och H.G. sa till mig att ja, det är Olof, nu vet vi att Ryssland är beredd att sätta in trupp och med militära medel innan sina politiska mål, och det är en signal som vi måste ta på allvar. Och så var det. Det var den underliggande stämningen som fanns.
Tog Sverige det på allvar då? Tog den regeringen som satt det tillräckligt på allvar?
Ja, alltså, vi gjorde ju inte kanske det i den svenska inrikesdebatten. Det fanns ett tecken på att vi slätade över. Men om jag tittar på vad vi gjorde utrikespolitiskt så gjorde vi absolut det. För det var då vi etablerade tillsammans, vi tog det här initiativet tillsammans med polackerna om att etablera det östliga partnerskapet. Och det östliga partnerskapet var ett samarbetsforum för Vitryssland, Georgien, Azerbaijan, Armenien och Ukraina. Sex länder.
Mm, just det.
Och syftet med det var att erbjuda ett fönster mot Europa. Att ge dem en alternativ integrationsväg helt enkelt gentemot EU. Och det var syftet. Och det kan man säga, det var ett slags faderskap eller ett slags skydd för deras möjligheter att inte bara ha territoriell integritet utan faktiskt också en reell politisk integritet över hela fältet. Civila samhällssamarbete, ekonomiskt samarbete, handelsavtal, ja, allt det här som sen kommer att realiseras med de här länderna. Och parallellt med detta försökte ju Putin etablera någon slags ryska motsvarigheter till EU-samarbetet. Och allting handlade ju då om att så att säga skapa ett utrymme för rysk dominans i närområdet. Och det kände ju alla stater, som de var inte så intresserade av att parkera sig under det ryska parasollet. Utan det var ju, östliga partnerskapet var ju för dem ett sätt att säkra en väg ut mot friheten. Mm. Och det etablerade vi alltså 2008-2009.
En fråga här, Olle, som jag är lite nyfiken på. Just åren mellan Ukraina-kriget, eller mellan Georgien-kriget och då det första Ukraina-kriget. Då är det ju från Washingtons sida, det är ju då exempelvis Obama går ut med det här att man ska, vad heter det, resetta kallar man väl det, att man skulle börja om lite från början. Så här. Under de åren, de känns ju ändå som formativa på något sätt, men jag tror inte alla riktigt känner till. Kan du säga någonting om det i relationen mellan Ryssland och väst i stort? Vad kännetecknade de åren? Var väst för dåliga på att markera, eller vad var det som skedde då egentligen?
Jag var med på en konferens i Washington som vi hade mellan EUs politiska planeringschefer och, inom utrikesförvaltningarna och motsvarighet i Washington. Och Obama var ganska nyvald och då så förklarade då min kollega i Washington väldigt öppet vid en lunch att vi skulle vara helt på det klara med att Obamas prioriteringar såg annorlunda ut. Reset, ja, men framför allt det som kallades för Pivot Asia, det vill säga att man skulle rikta om sitt intresse från Europa mot Asien. Och det var ju från amerikanska utgångspunkt fanns ju en rationalitet i det, så tillvida att konkurrensen med Kina tilltog och man hade haft en ganska tuff konkurrens med Japan under 80-talet. På elektroniksidan. Så att det fanns mycket som talade för att man måste ägna lite större intresse åt Stilla havsregionen. Och samtidigt så var ju, uppfattade man ändå Europa som ganska lugnt och det här kunde europeerna själva hantera. Och man var ju omsorgsfull när det gällde att man drog tillbaka de konventionella stridskrafterna från de nya NATO-länderna. Så att successivt så blev ju de amerikanska konventionella stridskrafterna blev bara färre och färre och sen togs ansvaret över till stor del av de europeiska länderna, europeiska NATO-länderna. Mm. Och här var ju även Sverige delvis inblandad så tillvida att vi deltog ju, så att säga, i flygstridskrafternas beredskap i Baltikum.
Vet vi hur det här uppfattades från Moskvas sida? Såg man det här som ett tecken på att ett svaghetstecken eller att USA inte riktigt var lika engagerade i den europeiska scenen som tidigare?
Ja, i Moskva så tror jag absolut det var så att, för där har man ju alltid, det är en av Putins stora ambitioner har ju varit att vara jämbördig partner till, eller jämbördig med USA i stormaktspolitiken. Och när då USA drar sig tillbaka från Europa, då ser ju Moskva en möjlighet att gå in i det, att fylla det vakuum som eventuellt uppstår. Mm. Så det tror jag absolut att det sågs, om inte som ett svaghetstecken så ändå som en möjlighet och ett tillfälle för USA att för Ryssland att förverkliga de här ambitionerna att återupprätta den sovjetiska maktställningen eller det ryska imperiet. Där tror jag absolut att det finns en koppling. Hade USA varit mera på sin vakt, så hade det kanske sett annorlunda ut 2014 när annekteringen av Krim skedde.
Nu blev det en lång utflykt bakåt, men det är ju relevant. Och jag kan säga att ni som inte har lyssnat på tisdagens podd får jättegärna göra det också, för där pratar Oskar Jonsson också om tiden före. Och då tar vi upp andra aspekter av den här tiden, bland annat de så kallade färgrevolutionerna och den arabiska våren och vilken effekt det fick på utvecklingen.
Absolut. Jag kan säga att det är viktigt att ha klart för sig att de som säger att problemet är att NATO har flyttat fram positionerna, de har helt fel. Det är precis tvärtom. Om det fanns något problem här, så var det att NATO drog tillbaka sin konventionella förmåga. Färgrevolutionerna var ju problematiska från Moskvas sida, därför att det var genuint folkliga uppror till förmån för demokrati och frihet. Och Putins vägval var ju raka motsatsen, vet vi idag. Minskad frihet, ingen demokrati. Jag ska sitta kvar i all evighet med makten. Det var ju så man ska inte glömma bort att han manipulerade ju konstitutionen, och med hjälp av Medvedev kunde han ju sitta flera mandatperioder utöver det som han ursprungligen kunde väljas på. Så att den här föreställningen som Hörsheimer har och andra, och Hirdman och de här, att det är NATOs framflyttning av positionerna som har varit problemet, så är det precis tvärtom. Den möjlighet som man uppfattade i Kreml när USA visade ett svagare intresse för den europeiska säkerheten som har varit problemet. Det är det vi lever med nu.
Precis, och det ska ju sägas att i ett längre perspektiv också, om vi går tillbaka till 1900-talet, så är USAs närvaro i Europa en skugga av vad det en gång var när det gäller då konventionella trupper och stridskrafter. Det fanns ju mycket, mycket, mycket mer för det.
Absolut.
En fråga här bara för Sveriges del. En sak som faktiskt uppgifts fick mig haja till lite i Oskar Jonssons bok, det var ju det här med att Sverige ökar inte försvarsutgifterna som andel av BNP, är viktigt att säga, alltså som delar av den totala ekonomin, förrän då budgetåret 2019. Och det är alltså då 5 år efter den första ryska invasionen av Ukraina. Varför var vi så otroligt sena med detta?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså, under alliansregeringens tid så räddade vi ett antal viktiga materiellprojekt. Gripen och ubåtarna i första hand. Så att föreställningen om det här, det stora nedrustningsbeslutet fattas ju kring 2000 under Göran Persson. Och sen så när det gäller då antalet kronor och ören som satsas på det inhemska försvaret, så rullar ju det på. Men man ska ha klart för sig att långt innan alliansregeringens tid så hade vi ju gått ner till en värnpliktsrekrytering som var på 5000 om året, tror jag. När det var som lägst. Va? Men vi behöll spetskompetensen. Och vi gjorde någonting annat som är viktigt. Vi skaffade också svenska militärer och svenska soldater erfarenhet av riktiga konflikter i andra länder. Alltså när vi har varit då vunnits med i de internationella operationerna, så har ju det varit någonting som har haft rätt mycket stor betydelse för, så att säga, den svenska armén och de svenska vapenslagens möjligheter att faktiskt uppleva riktiga stridsmiljöer i modern tid. Om jag jämför med när jag gjorde värnplikten på 70-talet, så då var det liksom bara att vi slog läger utanför Linköping och sådana saker.
Det är inte det sämsta.
Ja, men på 2000-talet så fick ju svensk militär fick ju faktiskt göra riktigt svåra operationer både i Afghanistan och Mali och sådär. Så
ja.
Fick ju väldigt gott betyg också, ska sägas, av sina kollegor i andra länder. Så att vi upprätthöll en teknologisk kompetens, och vi skaffade oss en icke föraktlig erfarenhet av modern krigföring.
Det var inte främst den regering du jobbar för som jag tänker på, utan den som kom 2014, att det ändå dröjde, eller för sig alla partierna var ju med om försvarsbesluten, men det dröjde ändå till 2019 innan, så att säga, det började stiga i relation till BNP, som är ett viktigt mått.
Och det var ju att man, jag tycker inte man tog tillräckligt allvarligt på det som hände på Krim och i östra Ukraina då 2014, men det gällde ju också, det gällde också amerikanerna. Om vi backar bandet till 2014, så var det ju först annekteringen av Krim, och så var det val i Ukraina, och Poroshenko efterträdde Janukovic.
Mm.
När Poroshenko efterträdde Janukovic, och det, jag intervjuade Poroshenko, det stod, vi hade ju en lång artikel om det på ledarsidan.
Mm.
Då började ju Ukraina på allvar att bygga upp sin armé. Det hade inte funnits någon armé som kunde försvara Ukraina i realiteten under Krim och 2014. Men Poroshenko började göra det och inledde samarbetet med väst och med USA och med Storbritannien. Och fick ju efter ganska stor tvekan ändå mycket stöd. Och inledde ju den upprustning som gjorde att man klarade 2022.
Mm.
Det enda som Zelenskyj egentligen behövde göra, det var att byta ut den högsta militärledningen, och det gjorde han ju 2021 redan, sommaren 2021. Så att 2022 fanns det en riktig ukrainsk försvarsmakt som kunde ta fighten med ryssarna.
Mm.
Det fanns det inte 2014.
Nej.
Och det innebar ju också att det var ingen som trodde att man kunde stå emot Ryssland. I väst fanns det ingen som trodde att man kunde stå emot Ryssland. Och när då Ryssland gjorde den här spionkuppen som det var fråga om med Krim, så var det lätt att så att säga... Man trodde ju inte på vad Putin sa när han sa att det inte var någon rysk militär inblandat. Men det var lätt ändå att låta honom komma undan med den lögnen.
För Ukraina hade inget att sätta in riktigt i form av komma
undan. Ukraina hade ingenting i praktiken att sätta in.
Nej.
Det var ett under att de överhuvudtaget lyckades stoppa utvecklingen i östra Ukraina.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men du, nu för det här oss in då på kriget, och vi ska återkomma till just i år som har gått. För att i början var det ju så att redan efter några dagar så kunde vi då konstatera att det här inte skulle bli någon kortvarig historia. Ukraina bet ifrån bra. Ryssland fick aldrig något luftherravälde. De luftansättningsförband som skickades mot Kiev till flygplatsen, de sköts ner eller nedkämpades ganska snabbt. Det var ändå ryska elitförband. Och efter några veckor så är det uppenbart att Rysslands mekaniserade anfall, logistiken bryter samman helt enkelt, så att man fastnar helt enkelt och får börja dra sig tillbaka. Jag tyckte dels på samtal med Oskar Jonsson så är det värt att komma ihåg att det var ändå väldigt nära att det trots att hade kunnat gå väldigt, väldigt illa väldigt tidigt. Det hade ju räckt med att man hade kunnat etablera de här elitförbanden i närheten av Kiev, kanske slå mot ledningen och skapa kaos på det sättet. Men det lyckas man sagt inte med. Och sen det du säger nu också, att man hade trots allt haft 8 år där man hade börjat bygga upp sin krigsmakt. Man kanske inte var färdig, men man hade rätt mycket som kunde bita ifrån direkt. Men var du förvånad förra våren att Ukraina ändå lyckades hindra den här väldiga anstormningen?
Ja, alltså jag får ju säga det att jag har ju haft förmånen att se den ryska utvecklingen både utifrån ett ekonomiskt, politiskt och ett militärt perspektiv. De flesta är ju antingen bara ekonomer eller politiker eller militärer och tittar kanske inte på helheten, men om man tittar på perioden med Putin så har ju det som har varit det viktiga inslaget i Rysslands utveckling har ju varit den enorma korruptionen. Det vill säga alla de här försvarssatsningarna som man har gjort, där har det gått bort 40-50% i korruption. Och det här har beskrivits av Anders Åslund i Russia's Crony Capitalism, av en som heter Karen Davisha som skrev en bok som heter Putins Kleptocracy, Och sen nu senast av Catherine Belton, Putins people. Och vad de har beskrivit har ju varit ett Ryssland som har ruttnat inifrån politiskt och ekonomiskt. Och det är väldigt svårt att tänka sig att det inte går ut över militären. Så att det, när de började med det så hade jag nog den bilden att Ryssland var svagt. Och att det var en väldigt, väldigt stor risk som man löpte med den här operationen. Därför att militären förmodligen inte var så välorganiserad och hade så bra materiel och så bra soldater som vi i väst trodde. För vi hade ju liksom en sovjetarmén från kalla kriget på näthinnan. Men det hade gått lång tid, både 90-talet och 2000-2010 visade på väldigt stora hål. Så att jag delar Oskar Jonssons bild av att det kunde gått väldigt illa, men det var två saker som jag tyckte var jätteviktiga. Det ena var att man lyckades inte behålla flygplatsen, utan de ukrainska trupperna, hemvärnsmännen i stort sett, tog tillbaka den. Och det andra var att man lyckades skjuta ner två stycken plan med luftlandsättningsförband. Så att redan de första dagarna så förlorade man ju en stor del av luftlandsättningskapaciteten. Och det påpekade väl också Oskar, tror jag, att i det här, under det här kriget så har ju ryssarna visat en total oförmåga att genomföra de här luftlandsättningsoperationerna som vi har sett som en väldigt viktig hotbild i Sverige. Och det har ju varit, så att säga, vår föreställning har ju varit att de här luftlandsättningsförbanden, VDV, att de har varit ett veritabelt hot mot oss. Det visade sig att Ukraina kunde ju stoppa det. Och därmed så fick man ju sen ett momentum med all den här långa köbildningen av fordon och oförmågan att göra uppmarsch längs många vägar och oförmågan att samordna armé och flyg och de stridskrafterna. Och sen så var det en annan oerhört viktig sak som vi inte då kände till, men som har kommit fram efteråt. Zelensky trodde ju också att ryssarna bluffade. Han trodde ju inte heller på invasionen. Och på det viset så var ju läget ganska likt hur det såg ut i Helsingfors 1939. Då den finska regeringen trodde att Stalin bluffade. Men den ukrainska armén och det ukrainska flygvapnet förstod och tog på allvar det som var på gång. Så att flygvapnet var ju stridsgrupperat och bombades inte sönder. Mycket av dem var i luften, ska jag säga. Bombades alltså inte sönder på marken, vilket ju ryssarna hade planerat. Och armén var betydligt bättre förberedd än vad politikerna var. Och det var ju ett resultat av den personförändring som Zelensky hade gjort på sommaren 2021. Han bytte ut de gamla sovjetinspirerade högsta befälen, och om de ens var pålitliga alla vet vi inte, mot unga höga officerare som var utbildade i amerikansk och västerländsk taktik och hur man bekämpar stridsvagnskolonner.
Så att vad vi har en kombination dels av ukrainsk skicklighet, tapperhet och beslutsamhet, men också då att från ryska sidan då att man redan från början är belastad av korruption och att sen mycket av ledarskap och organisation visar ju sig brista också när man väl behöver improvisera på slagfältet så gick det inte så bra. Vi ska prata lite om väst också för att och vår egen roll i det här. Ja, det finns ju naturligtvis jättemycket att säga om det. Och vi kan börja med västs sammanhållning och gemensam beslutsamhet. Det var det ju många som hade ifrågasatt innan. Hur väl bestod vår sammanhållning det här provet, skulle du säga, ifall det går i ett överordnade omdöme?
Ja, det var ju den fråga som jag ställde mig flera gånger om dagen. Hur kommer Biden att klara det här? Och hur kommer EU att klara det här? Macron höll ju på att tägla med Putin jättelänge, och Tyskland hade fått en ny socialdemokratisk regering, ja, och med ett miljöparti som inte visste riktigt. Vi visste att de tyska gröna var väldigt kritiska mot Ryssland, men det var ju mera som vi uppfattade kanske på, ja, klimatpolitiska grunder och så. Men det är klart, jag tror att det var väl bra att Macron fick den här konfrontationen med Putin, så tillvida att han lärde sig och förstod att Putin var inte talbar.
Mm.
Olaf Scholz var ju fräsch så tillvida att han hade ju ingen liksom belastning av tidigare beslut och Merkelperioden och Minsk 2 och 3 och sådär. Utan han kunde ju ändå värdera situationen utifrån hur den faktiskt var. Och då gjorde han ju den här sajten vände. Och när vi, det som roade mig också var ändå att vi inte hade britterna med längre. Men plötsligt så stod vi där arm i arm allihop. Och ja, så fanns ju den här faktorn med Polen som ju inte var särskilt väl ansett i EU heller, va. Så vi visste inte hur Polen skulle agera. Och med de relationer de hade med Orban och sådär, va. Och med stora flyktingströmmar in i Polen. Men det blev ju en Lidnersk knäpp, skulle man kunna säga, hela det polska systemet när man verkligen utmanade. Så att alla överraskade, och Biden överraskade också, får jag säga. Och en av de stora hjältarna i den administrationen, så kommer vi säkert att få se när historien skrivs, var Blinken. För att Biden-administrationen var inte helt enig om hur hårt man skulle gå fram när det, och möta ryssarna. Men Blinken satte ner fötterna rejält och tog ett antal viktiga strider internt som han uppenbarligen vann.
Mm. Det är många intressanta saker du tar upp här. En sak du gärna kan få säga lite mer om, du nämnde Polen, jag tänker även på de baltiska staterna, alltså länder i Östeuropa som tidigare har lydit under Moskvas ok och trampats under. Att där finns ju då, som jag upplever i alla fall, framförallt från Baltikum förstås, men även från Warszawa, liksom en, att man tar det här på väldigt stort allvar. Där, i Polen rustar ju upp, man har också tagit en mycket, mycket stort ansvar för flyktingsituationen. Ja, man kanske liksom även kan säga att de är lite av föregångare här, eller gått före när det gäller att inom EU, eller vad tänker du kring det?
Ja, absolut. Och det har de ju gjort. De har ju under alla år sedan de blev medlemmar varit sedda över axeln från Berlin och Paris. Och man har inte tagit dem på riktigt allvar. Och det var ju ganska surt när Bush var i Warszawa, var det väl, och där han så talade om det nya och
nya Europa,
det nya Europa och sådär.
Ja.
Så att, men nu fick de ju på något sätt ändå bekräftelse på att de hade rätt. Det var farligt med Ryssland, och man måste ta upprustning på allvar, och man måste ta den ryska nationalistiska retoriken på allvar. Och vi som har sysslat med Ryssland, vi har ju haft en uppfattning som har legat väldigt nära Gudrun Perssons bedömning av rysk inrikespolitisk utveckling och seriositeten i den nya nationalismen i Ryssland och de nya imperialistiska tongångarna. Så vi har ju inte haft så svårt och förstå vad ester och letter och polacker har sagt. Eller för den delen också finnar. Men i Berlin och Washington hade det varit mycket svårare. Eller inte Washington, men Berlin och Paris hade varit mycket svårare. Och det finns ju franska känslor för Ryssland som går långt tillbaka i tiden. Under tsartiden var ju Ryssland tvåspråkigt, med franska som det andra språket.
Ja, precis. Jag tänker ju då historien spelar roll förstås för Paris med tanke på gamla allianser och så vidare. Men också i Berlin, för Tyskland är ju ändå en historia för sig förstås av uppenbara historiska skäl. Ja, utan att det går för långt, men vad kan man säga om Seitenwende och Scholz roll? Vi har tagit upp det flera gånger i podden tidigare. Har Berlin landat nu någonstans, eller är det fortfarande så att man våndas över detta?
Alltså jag tror inte det kanske inte så mycket handlar om att våndas, utan jag tror också att man från tysk sida har gjort bedömningen att tyska stridsvagnar och symboler i Ukraina underlättar för den ryska retoriken och den ryska propagandan att utmåla ukrainarna som nazister och sådär. Mm. Så jag tror att det har funnits en varsamhet också med legitimiteten i väststödet som jag tycker man ska ändå ha en viss respekt för. Det är klart att från Ukrainas horisont så är det överdrivet, för de vet ju hur det är. Men den ryska propagandan, jag menar, de ljuger ju och tar ju allting till intäkt för att visa att Ukraina styrs av nazister och fascister. Så att, jag tror man har varit lite orättvis i bland Ukraina-vännerna när det gäller att titta på vad Tyskland har gjort. Sen ska man också vara medveten om att det tyska försvaret har förfallit under många decennier. Mm. Så att det är inte, de har inte så himla mycket att avstå och erbjuda. Och tyskarna måste ju också göra en rejäl upprustning nu, precis som polackerna.
Mm.
Och det sker ju, men det tar ju lite tid, man får man respektera. Mm. Men det är ju inte alls i samma trim som det franska försvaret till exempel, som ju är väldigt på bettet.
Mm. Så är man intresserad av Tyskland så gjorde vi en podd om detta, jag tror det var för 3 veckor sedan kanske, det kan man söka bak i arkivet, och vi då specialiserar oss just på Tyskland. En sak jag är lite nyfiken på, det är ju det här med att den ryska kärnvapenretoriken har kommit tillbaka och kommit allt mer i spel. Putin pratar mycket om sånt av uppenbara skäl, för han har ju kanske inte så mycket annat att hota med, och att han vet väl ändå att det finns gamla rädslor från kalla kriget. Så här, alltså det här vapenskramlet just när det gäller kärnvapen, hur ska vi förstå det?
Jo, alltså det som har hänt nu de sista veckorna är ju också att Ryssland, den ryska statsledningen talar om att återta Rysslands historiska territorier.
Mm.
Och de sträcker sig från Finland i väster till Alaska i öster liksom.
Mm.
Så att det är ju en väldigt dramatisk retorik, och i ljuset av detta så för att göra det här liksom någorlunda troligt för den inhemska opinionen, så måste man då landa i de här kärnvapenhoten. Och från början så handlade det ju om taktiska kärnvapenhot gentemot Ukraina, och det förstod ju alla att det var inte särskilt realistiskt. Men nu har man ju då gått över på att diskutera de här ballistiska missilerna som ska, inte kontinentala missilerna. Och där var det ju väldigt intressant att tydligen så är det 1 eller 2 sådana uppskjutningsförsök som skulle ha gjorts medan Biden var i Kiev som misslyckades.
Mm.
Det blev mindre framgångsrika uppskjutningar än de nordkoreanska. Uppenbarligen så hade Putin tänkt att ha ett fyrverkeri då i samband med att Biden var på besök där, men det blev bara en fjärt i rymden.
Mm.
Och det handlar ju då om det här supervapnet som Putin har talat om, det här med hastighet många gånger ljudets hastighet som Satan heter det, tror jag.
Mm.
Det har vi då inte sett det här presenteras, men vi har ju hört tidigare diktatorer i Putins position
prata om supervapen, ja.
Undervapen, ja, precis. Mm. Men jag tycker att det är viktigt att ha klart för sig att det finns en politisk bakgrund som vi måste ta på stort allvar, nämligen föreställningen om att det går att återupprätta det ryska imperiets gränser.
Mm.
För då är det liksom Baltikum och Finland vi talar om också, så att säga, efter Ukraina och Vitryssland.
Mm. Oj, tiden springer iväg. Vi ska starta avrunda. Jag måste bara prata då, nej, ändå har det på tråden så att säga. För Sveriges del då så blev ju det stora fundamentala skiftet, det blev ju att vi då äntligen sökte medlemskap i NATO. Alldeles för sent tycker du och jag, men nu är det i alla fall gjort. Trodde du att det skulle bli så? Att Socialdemokraterna skulle ändra sig?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag trodde att det skulle vara ett ännu större hot innan en ännu större hotbild innan socialdemokratin svängde, va. Men det instrumentella här var ju det som hände i Finland.
Mm.
När Finland bestämde sig med sån kraft och tydlighet och som bredd i den politiska familjen, då fanns ju inget skäl för Sverige längre att stå utanför. Det fanns jättemånga skäl att gå in. Men vårt främsta skäl att stå utanför NATO har alltid varit att Finland inte ska utsättas, inte ska isoleras i förhållande till Ryssland. Och när det är borta då finns ju inget som helst skäl. I synnerhet inte när vi har ett värdlandsavtal med NATO, ett samarbete med Norge och Finland på Nordkalotten med gemensamma flygstridskrafter i praktiken. Vi har ju 200 plan där uppe som är väldigt, det är en väldigt potent, ett väldigt potent militärt det är väldigt potent flygvapen vi har där tillsammans med finnarna och norrmän. Finnarna har ju amerikanska plan, norrmännen kommer att köpa mest toppmoderna amerikanska planet. Och så har vi Gripen. Så att det är väldigt, ja. Och det här har ju byggts upp, när man talar om det här med att vi inte så att säga tog situationen på allvar med Ryssland under alliansregeringen och framåt, så ska man ändå ha klart för sig att vi etablerade det här Stoltenberg-samarbetet med ett starkt samarbete med Norge och Finland och Sverige under de här åren. Så att även om vi inte satsade jättemycket pengar och alldeles för lite på försvarets omfattning, så var det ett antal saker vi gjorde som ökade vår försvarsförmåga rejält, både i Norge, Finland och Sverige.
Just det. Du kanske kan nämna något om det här med att Helsingfors då ändrade sig, som då var det som puttade Sverige in NATO. Du kan ju finländsk politik och finländsk historia väldigt väl. Och Finland har ju också en helt annan historia än vi har gentemot ryssen helt enkelt. Var det självklart för Finland att det här var läget då man skulle ta steget, eller hur gick tankarna där?
Ja, man ska göra klart för sig att historiskt sett så har ju den finska socialdemokratin varit väldigt tydlig när det gäller att hålla Ryssland på mattan. Under vinterkriget och fortsättningskriget så var ju socialdemokraterna i Finland väldigt viktiga. Det är en viktig faktor. Alltså, finsk socialdemokrati har aldrig haft den här världsfredsinställningen som sen socialdemokrati har haft. Det har varit jätteviktigt att ha klart för sig det. Sen har det då varit ett väldigt fint samarbete mellan Niinistö och Marin. Och där har ju Niinistö varit väldigt noga med att inte överutnyttja presidentmakten för inrikespolitiska syften som Kekkonen gjorde. Utan han har tvärtom varit väldigt, väldigt, väldigt smidig när det gäller att ge så att säga den finska valda företrädarna i riksdag och regering ett starkt stöd. Och det visade sig inte minst under covid-krisen faktiskt. Sanna Marin var alldeles ny. Och de etablerade ett samarbete som så att säga fördes vidare sen i de här NATO-diskussionerna. Och sen har ju Sanna Marin visat sig på, hon är tuff alltså. Det är ett kvinnligt ledarskap som verkligen tål att studeras närmare. Mm. Och det gäller ju också Kaja Kallas i Estland. Det är en aspekt på västsamarbetet här är ju faktiskt att ett antal kvinnliga politiska ledare som har trätt fram och tagit ledningen. Von der Leyen i Bryssel också. Mm.
Men om vi ska avrunda bara och tänka lite på framtiden. Vad bör statsministern, övriga regeringen, de som leder vårt land tänka på framöver i den här oroliga tiden? Vad är det viktigaste?
Att vi ger mycket hög prioritet åt att docka in Sverige i NATO. Mm. Att vi tar på stort ansvar vårt gemensamma ansvar för det nordiska territoriet i NATO-kontexten. Vi fyller ju ett hål när Sverige och Finland kommer. Ulf Kristersson har ju sagt att vi bidrar ju till säkerheten väldigt mycket för NATOs del. Och det ska vi ta på stort allvar och det ska vi satsa på. Det kommer att kräva pengar, det kommer att kräva mer pengar som andel av BNP till försvaret. Men det kommer också att ge en väldigt väldigt stark förbättrad försvarsförmåga för oss alla. Och vi har också, vi har ju komplementära försvarsmakter. Finland har en väldigt stark armé och en väldigt stark artilleri. Sverige har ett väldigt fint flygvapen. Vi har väldigt fin flotta i Östersjön. Den bör utökas, men det som finns är bra. Och Norge har ju sitt Nordkalottsansvar som är betydande. Norge har ju också en gräns mot Ryssland, ska man tänka på. Och har ju stora intressen i Arktis och i Spetsbergen.
Just det.
Så att Norge är också en viktig faktor i detta. Och sen gäller det ju att få in Danmark också i samarbetet med fulla segel. För danskarna sitter ju på de viktiga förbindelserna ut i Atlanten.
Mm,
och det, ja, och Bornholm inte minst, som ju är en del av den här öarna Bornholm, Gotland och Åland.
Just det.
Som ju för en rysk horisont är en slags försvarslinje.
Mm. En sista fråga. I Ukraina, så i kriget, så har ju då Ryssland inlett någon form av offensiv. Säger vissa, många säger det i alla fall. Vad förväntar du dig om krigets utveckling den närmaste tiden? Vad tror du vi kommer få se?
Men jag hörde vad Oskar sa. Jag tycker han har helt rätt i det. Att det är många små offensiver. Det är väl 4 eller 5.
Mm.
Och då, det innebär att de upprepar det misstaget de gjorde i krigets inledningsskede. Att de lyckades inte kraftsamla. Ja, det är väl, talar ju för att Ukraina har ganska goda möjligheter. Dels att stå emot det som nu pågår, men också att vända det i en motoffensiv när vädret blir bättre och markerna stabila. En sak som vi inte har sagt, men ändå tycker är viktigt att framhålla, det är det att det som har varit typiskt för kriget har varit Putins inblandning.
Mm.
Putin har gjort som Adolf. Han har stått och sagt, gett en massa politiska direktiv hela tiden som har lett helt fel. Från början var det ju ett spionkrig. Det var ju liksom FSBs krig och så. Det var jätteilla skött och jätteilla lätt. Och orsaken är att de politiska direktiven som hela tiden har kommit. Jag tycker vi har sett det på senare tid igen. En massa konstiga manövrer från den ryska militära sida som tyder på att det är politiska direktiv snarare än militär rationalitet som styr. Och det är ju från Ukrainas utgångspunkt i så fall väldigt positivt.
Mm. När politiker lägger sig i krigsföringen på den nivån brukar det ju inte sluta så gott alla gånger.
Mycket dåligt. Mm. Ja, det är mycket dåligt.
Mycket dåligt. Stort tack, Olle, för att du kom och pratade med mig idag. Det tog lite tid, men vi hade ju med väldigt mycket om det dramatiska år vi har bakom oss och om den ovissa framtid vi står inför. Men stort tack för att du kom.
Tack. Mycket stort tack själv.
Och stort tack till er som har lyssnat också på oss. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant. Och det ni har lyssnat på, det är förstås Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer, förslag, uppslag eller tips på det vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar ni bara oss på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.